Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
old hockey game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten, avsnitt nummer 244 med Jonathan Hallåan Ekeliv i Stockholm.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, för närvarande i St. Louis, Missouri.
Oj, oj, oj.
Ja, för här hit har ju nu Stanley Cup-final-cirkusen sökt sig. Ja. Efter de två inledande matcherna i Boston så är det dags för... två stycken i The Lou.
The Lou. Mm.
Ja, och det är ju det som det blir fokus på nu då i vårt avsnitt här. Vi har lite mer vi ska prata om på slutet, men vi är inte jättelångt, för det är tidig morgon i St. Louis, ja, något sånär tidigt, och jag måste iväg på träning sen. Det är träningsdag idag, efter en resdag igår.
Ja.
Så ska båda lagen ha sina första finalträningar i Enterprise Center i downtown St. Louis.
Ja,
det är en mycket vacker morgon här.
Är det sant? Det är vackert i St. Louis. Finalen till ära.
Ja, klarblå himmel och mycket varmt ser det ut att vara. Jag blir så glad.
Du är sugen på att gå ut i solen och ta en liten promenad då till Enterprise, eller hur nära bor du?
Nej, jag bor en bit utanför. Jag måste nog ta en Uber.
Det blir en Uber,
Jag bor i en förort som heter Clayton, en väldigt välmående förort. Det är inte mycket här kring som är välmående, men här är det.
Nej, du har ju sagt att går man något kvarter bortanför arenan så är det nästan farligt. Eller hur funkar det?
Man behöver inte ens gå därifrån.
Alltså, är det så pass?
Ja, det är en hård stad, St. Louis. Men nu lever den ju upp. Man har ju redan sett, alltså, överallt står det Let's Go Blues. Antingen står det Let's Go Blues eller så står det Play Gloria.
Ja.
På husväggar och på flygplatsen. Och redan när jag lyfte igår, bytte plan i Washington från Boston, och när det var take off så kom kaptenen in och sa: "Åh, vi är på väg directly to St. Louis, the home of the blues." Och då var hela planet jubla så: "Yeah, yeah."
Oj, 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 det är så pass.
Jag trodde de skulle börja sjunga Gloria, kaptenen skulle börja sjunga Gloria.
Ja, det hade jag nästan förväntat mig. Men det är, oj, vad det har tagit över i den stan efter alla dessa 49 långa år och aldrig en Stanley Cup-titel. 49 år sedan final liksom.
Ja, de där tre finalerna de spelade då var liksom inte på riktigt. De var ju alldeles ny organisation och... det var bara 12 lag i ligan. Och...
expansionslag var garanterat att gå till final var det också.
Ja, precis. Du hör ju.
Ja.
Och det är nästan ingen som är fan idag kommer ihåg det.
Ja, de har bara upplevt massa hemska perioder och slutspelschok och så vidare.
Ja, så nu är det verkligen är feber. Men det får man faktiskt säga att Boston är också. Imponerad av Boston som... ju ändå är en exceptionellt framgångsrik sportstad och vinner ju allting hela tiden.
Ja, precis. Ja, som du konstaterade förra veckans podd, det är liksom, ja, det är inte hockey, det är ju baseball nyligen, det är ju inte minst Patriots. Det är ju allting och deras college sport och så vidare. De är ju så otroligt framgångsrika i allt de ställer upp i.
Ja, och ändå så är det en kompakt uppslutning bakom Bruins nu också. När man har varit där några dagar och rört sig i kvarteren i North End där, så är det påtaglig Stanley Cup-feber där också. De älskar sitt Bruins i Boston. Det gör de verkligen.
Ja, jag måste återigen bara understryka att jag har långt ifrån varit på så många platser i USA som du har varit. Men Boston är, måste jag säga, kanske är min favoritstad rent objektivt sett. Jag har ju en förkärlek till Tampa, men jag tycker det är fantastiskt fint där i downtown Boston. Alltså.
Ja, det är det. Det är en förtjusande stad. De första dagarna där, runt match 1, då var det Memorial Day och då var det också väldigt fint där. Sen fick vi några ruggigare dagar, jag har haft det enastående fint även i Boston.
Jag förstår det, jag förstår det.
Och det blir ett fint tryck där i TD Garden. Det är en riktigt mäktig arena med en underbar pressläktare för övrigt.
Ja, det är klart. Det är viktigt för dig.
Ja.
Och sen är det ju, trots att även Celtic spelare som är gröna och vita, så är hela arenan ju verkligen svart och gul. Den är gjord för Boston Bruins.
Ja, ja det är den. Mm. Det känns som en riktig hockeyhall. Det känns som Bruins verkar hemma arena.
Ja, precis. Den är kompakt som du säger. Den är inte, ja, det är en intensiv, hård, rough stämning. Mm. Ja, så är det.
Oj, förlåt. Lite morot i thirststrupen här igen.
Tidigt på morgonen.
Ja, förkylningen har, Stanley Cup-förkylningen har inte riktigt släppt, men det är bättre.
Ja, det är bra.
Ja, och vi har haft de två inledande matcherna, Jonathan, och det står 1-1. Mm. Och vi ska ju titta på det här då, och det är ju lite speciellt att det gör. För som vanligt så svänger momentum, emotionellt momentum skulle jag vilja kalla det, svänger i de här matchserierna. Efter första matchen, när det kändes som att Boston, i alla fall de två sista perioderna, dominerade Blues kraftigt. Ja. Då känner man att det här kommer Bruins att ta lätt. Det blir högst 5 matcher.
Precis, det var ungefär så när Carolina sprang in i Boston, att det här var en övermäktig motståndare helt enkelt.
Ja. Men faktum är att man kände lika när Blues förlorade första matchen mot Sharks.
Ja.
Att det här kommer Sharks att ta lätt. Men sen kvitterade Blues där, och nu kvitterar de även i den här serien i match 2. Och nu är känslan mer att nu kommer Bruins att få det svårt.
Ja, exakt. För det var nästan en lika imponerande insats skulle jag säga av Blues i Game 2 som det var Bruins i Game 1. Men de vinner ju skottet med 37-23 i Game 2 på bortaplan. Liksom.
Ja, och de fick Bruins att se lite uddlösa och lite tafatta ut. Att de inte visste vad de skulle göra riktigt.
Nej, men jag tycker samtidigt att det är lite som du säger, det är lite signifikativt för båda de här två finallagen, de uppenbarligen de två bästa den här NHL-säsongen, att de har man kommit så här långt, då måste man vara bra på att resa sig. Men St. Louis har ju verkligen rest sig från en katastrofal start på säsongen, man bara börjar så. Jag menar, och de reser sig efter att tappa första finalmatchen här, de reser sig efter att ligga under direkt i den här matchen också, game 2, och ändå så kommer de tillbaka och nu har nästan momentum i den här finalserien. Jag menar, Boston är imponerande också, som har rest sig under säsongen och under slutspelet och i första matchen, när de, trots att de faktiskt dominerade matchen, så låg de ju under med 2-0, men vänder och vinner. Så att båda lagen är väldigt duktiga på att svara upp efter lite adversity.
Ja, men om vi ser den där första matchen, om vi börjar med den, så jag håller inte med om att de var riktigt så bra i första perioden. Den första perioden var ju Blues lite vassare. Bruins-spelarna konstaterar själva efteråt att de märktes nog det här uppehållet på 11 dagar.
Ja.
För de var inte riktigt sig själva.
Nej, det var först i andra och tredje perioden som det började, som de kom igång liksom.
Ja, det var efter att Blues hade gjort sitt 2-0-mål. Då var det som en väckarklocka för Boston. Och sen tog de ju över kraftigt i den matchen. Två sista perioderna var en riktigt imponerande uppvisning.
Ja, precis. St. Louis hade svårt att överhuvudtaget komma ur egen zon. Och hade de kanske 5-6 skott från andra perioden framåt i hela matchen.
Ja. Ja, och då kommer vi tillbaka till det här att då var det Boston som tvingade sin vilja på dem.
Ja.
Medan Blues i andra matchen gjorde tvärtom. Då var det de som satte tonen och fick Boston att försöka anpassa sig efter dem.
Ja, precis. Det handlar mycket om det. Det är amerikanska uttrycket impose their will.
Ja.
Få sin vilja att gå igenom. Det brukar du använda av, och det tycker jag stämmer.
Det gör ju det. Intressant vad gäller Boston är ju att hittills vad gäller 5-5 år så är det fjärde kedjan som gjort samtliga. De övriga har, när andra formationer har gjort mål, så har det varit antingen i powerplay som Charlie Coyle eller med Tom Kasse som Brad Marchands mål i första matchen.
Ja.
Och du vet, jag har ju mina teorier om det där, att när det är verkligen i skarpast möjliga läge så blir ju stjärnorna, och i det här fallet då Bostons
mördande.
Omsusade först. Omsusade, sa jag. Ja, omsusat.
Ja. Omsusade
först. Ja, de blir ju, det ägnas ju enorm energi och kraft att ta bort dem.
Mm.
Ofta så är det de bästa som tar ut varann. Som vi har sett hos mästare efter mästare, så krävs det ju att komponenter lägre ner i hierarkin övertar rollen som offensiv udd, som då ju i allmänhet får spela mot lite sämre försvarare. Det är de som måste göra det.
Ja, och det får man ju verkligen säga att Bostons bredd har gjort här alltså. Samtidigt måste jag konstatera att första kedjan har varit lite för lite mördande för att det ska vara godkänt efter två matcher hittills.
Ja, men jag tror, det där säger vi år efter år, men jag har just skrivit en krönika till Hockey Sverige idag om det där. Mm. Om man går tillbaka och tittar på, visst, Kane och Taves och såna här, de har ju varit bra, men 2010 så var det, hade inte Chicago vunnit utan Troy Brower, John Madden och Andrew Ladd.
Ja, nej, ja precis. Ja, men jag håller med dig. Ja, det är ju en sån här sanning som visar sig varje år vi sitter och diskuterar.
Ja, att det King är någon... Kings hade Dwight King och Tanner Pearson och Tyler Toffoli.
Precis. Ja, det finns ju, man kan ju nämna hur många exempel som helst. Men, ja,
Lars Eller, Devante Pelly Smith.
Ja, men,
så att jag tycker, jag är inte så säker på att det är de som är sämre. De har bara inget, de får ingenting. Jag håller med i och för sig om att Marchand till exempel var väldigt såsig med pucken här mot i andra matcher.
Jobbar inte hem vid ett mål. Alltså Tarasenkos 2-2 mål där är ju riktigt dåligt försvarsspel av Marchand där. Han erkänner ju själv också.
Ja, men, det som jag tycker, ja.
Ja, men, ja, jag måste bara berätta, för nu har vi ändå sagt att det är visst det är bredden som måste kliva fram, men jag måste få vara lite hård här mot första kedjan som vi har berömt så mycket för. Jag har ju suttit hela slutspelet och sagt att de har varit väldigt bra och
nej, de har haft perioder,
ja, de har haft perioder dåliga, men de har ändå kommit in i alla serier till slut. Det kanske de gör här också.
De är hårt tagna, de får ingen, ja. De får ingenting. De får inget utrymme, får ingen tid, får ingen komfort. De har det jävligt.
Ja, men jag menar, jag sa ju i preview-podden här att Bergeron har, trots att kanske inte har producerat så mycket i det här slutspelet, han har ju till exempel gjort färre poängen David Krejci, han har gjort färre poängen Charlie Coyle, eller lika många nu som Charlie Coyle har kommit i fatt, vilket ju är positivt för Bruins visserligen att de har som bredd då, som vi varit inne på. Men han har ju trots allt neutraliserat motståndarnas bästa spelare, om inte annat, i varje serie. Motståndarnas bästa spelare har knappt gjort ett enda mål. Jag menar, vi var inne på Tavares, vi var inne på Panarin och så vidare, med Bergeron på isen. Men nu, de har inte, som sagt, inte varit inne på ett enda 5-mot-5-mål. Bergeron vinner inte ens tekningar längre, liksom, som är hans specialitet. I senaste matchen var han 5 av 13. Det var faktiskt så pass att Cassidy inte spelade honom så mycket i den här andra matchen heller. Utan faktum är att om man ser till kedjehierarki så var första kedjan var tredje kedjan sett i speltid. Det var Marcus Johanssons kedja som fick mest istid. Näst mest istid, det var fjärde kedjan. Den så duktiga med Corrali, Nordström och Achiori. Sen kom,
den så duktiga.
Ja, faktiskt. Numera.
Ja, men det var ett roligt sätt att... ja, gammal svenska. Ja. Den så duktiga.
Den så duktiga fjärde kedjan som andra kedjan. Och sen faktiskt Börsjöns kedja. Mm.
På lärdagen var människorna ute på Djurgården.
Ja, den så duktiga andra kedjan. Med Joakim Nordström.
Ja. Ja, men fjärde kedjan i Boston har varit väldigt utropstecken, och roligt ur blågult perspektiv är väl att två svenskar har varit deras bästa forwards i varsin match. I första matchen var ju Marcus Johansson Bostons bästa forward.
Precis.
Och i match två var det Jocke Nordström.
Och det är inte bara vi svenskar som konstaterar, utan det är ju lagkamraterna i Boston som säger det.
Ja, och all media här också. Marcus var ju ruskigt inspirerad, som jag vet inte vad, i första matchen. Ja. Hade redan i första perioden ett genombrott där han såg ut som rena Datsjuk. Klev in mellan två backar och satte den i stolpen.
Ja, precis. Alltså, han spelar sitt livs hockey.
Ja.
Och håller på att pegga upp för ett superkontrakt ännu.
Ja. Mm. Och Jocke Nordström först i andra matchen och först gör ett fint mål när han blir lämnad ren framför kassen och lägger in en backhand mellan benen på Binnington. Ja. Men sen gör han ju, blir en stor publikfavorit genom sina uppoffrande skottteckningar. Till exempel slänger han sig med, det är verkligen dödsförakt, slänger sig framför Pareko när han skjuter slagskott.
Två gånger om i samma byte dessutom.
Ja, mannen som har skjutit sönder Alex Stens benskydd en gång till exempel, ja. Bara sprack.
Ja, nej, han har ju ett av NHLs hårdaste skott. Och han får dundra på med direkt skott liksom, i powerplay. Det är ju livsfarligt. Det är livsfarligt. Det är mördande.
Ja.
Jag var ju tvungen att konstatera lite här när jag kollade på Jocke Nordströms siffror här, att för jag var ju så imponerad av hans match 2. Om man kollar på hela slutspelet här, han har alltså spelat mest av alla Boston forwards i boxplay. Nästan 40 minuter. Och fortfarande inte varit inne på ett enda mål.
Nej, du ser.
Han har alltså 0 insläppta mål i boxplay på 37 minuters istid. Mest i Boston. Ett mål framåt däremot, så han är plus 1 i boxplay.
Ja. Han är framförallt känd som en enorm krigare. Krigaren från Tyresö. Liksom, och är ju så stark framförallt i kampen ute efter sargen, så är han ju omöjlig att besegra.
Ja.
Men det är ju också en väldigt intelligent och bra hockeyspelare. Marcus höll något tal om det här om dagen, att han inte alls får tillräckligt mycket cred för vilken slags hockeyspelare han är.
Nej, återigen cred tycker jag lite grann till Don Sweeney för hans pickups. Dels att han tradade till sig Marcus Johansson och Charlie Coyle som jag pratade om. Att det var väldigt bra trader och kanske förhållandevis billiga jämfört med att gå efter en Matt Duchene eller något av de större namnen. Och bara en sån som Jocke Nordström som var nedskickad till AHL av Carolina i fjol som Boston plockar upp och tar ger chansen istället för att de ser någonting där. Han har trots allt vunnit en Stanley Cup i liknande roll i Chicago en gång i tiden. Också väldigt smart värvning. Och jag måste säga med Boston här, visst nu har de tappat på momentum i den här serien, men vi pratar ju om att det är så tunga lag, att Peter Bohr konstaterat det är de två tyngsta lagen som har gått till final. Och visst, jag håller med om att Boston spelar tungt, men jag måste samtidigt säga att de spelar smart. Alltså, det är lite skillnad mot St. Louis på det viset att jag tycker att St. Louis spelar lite mer vårdslös. Vi kanske kommer in på Oskar Sundqvist tackling här nu och liksom det faktum har tagit många dumma utvisningar hittills båda. Det har varit 5-2 år i båda finalmatcherna hittills, så de har 20 fler tacklingar till exempel än Boston över de här två matcherna. De är lite mer liksom tunga rent bokstavligt talat, men jag tycker Bruins är väldigt smarta. De har tagit minst antal utvisningar per match i slutspelet totalt sett.
Ja.
Och de är, alltså de här Jocke Nordström-typerna är ju liksom, de offrar sig verkligen, men de spelar smart också.
Ja, det gör de.
Så att det är inte riktigt Big Bad Bruins, utan det är Big Smart Bruins skulle jag vilja säga.
Ja, men något som var tycker jag då anmärkningsvärt i andra matchen var inte, jag tycker ändå inte huvudproblemet är att inte de som vanligtvis producerar när det är allmänhetens åkning i grundserien inte producerar längre. Det som var lite anmärkningsvärt var under delar av andra matchen var att de var stirriga i defensiven. Släppte till lite väl mycket där faktiskt. Det är intressant med Blues är att de är, när de väl får anfall och har skapat chanser, de är jävligt bra på att hålla kvar pucken och jobba tillbaka den, även när de har förlorat den under anfallen. Extremt ettriga på det.
Ja, det kommer jag ihåg att vi pratade jättemycket om i Dallas-serien där att trots att det var en jämn serie som gick till 7 matcher så hade St. Louis totalt sett över 7 matcher dubbelt så mycket offensiv zontid som Dallas. Just för att de är så duktiga på att bevara pucken i offensiv zon och återta pucken när de tappar den.
Ja, det ser ut som Boston-backarna får tag i pucken och slappna av lite. Ja. Och då hugger de direkt Blues-spelarna och blir kvar där nere. Och det såg lite stabbigt ut hos sådana som Chara och andra med.
Mm. Ja, jag håller med. Det är kanske en tendens som fortsätter i den här serien. För att Blues är ju så intensiva, så det är någonting som Boston verkligen måste anpassa sig till. Där är ju någonting som St. Louis har lyckats få sin vilja gå igenom i serie efter serie nu.
Ja.
Forechecken.
Ja, precis. Den är ju grym, deras forechecking.
Ja.
Just Chara är intressant. De sa på någon presskonferens här, var Sunken och några till, att de sa nästan samma sak om honom som om Erik, utan att Chara är skadad. Så att han är ju väldigt bra, men vi måste se till att han får vända mycket. Då kan han få problem.
Ja, och han har ju varit lite småskadad också. Så att han har också den problematiken, så jag håller med det. Och det syns när han inte riktigt, när det blir lite för snabbt för honom. Det gör det faktiskt nu för tiden.
Det som är problemet för Blues då, som du nämnde här, att det kommer perioder, och framförallt syntes ju det i första matchen då, och då är det lite kört för dem när de börjar tappa puckar och slarva för mycket. Det gjorde de ju.
Ja.
Det var lika första matchen där mot Sharks. Det tog de helt bort sen i den serien.
Ja, precis. Mm.
Men när de börjar slå felpassningar i mittzon och så, då hamnar de ofta i problem.
Jag håller med, där skrev jag också en krönika inför Game 2 efter den första matchen där du sa att nej, nu får ni sluta lyssna på Glory och lyssna på andra hitten, Self Control av Branigan.
Ja, precis. Mm. Ja, det tyckte jag var lite fyndigt.
Ja, lite fyndigt.
Men det handlade ju också, som du sa, om att de tog så väldigt mycket utvisningar. Och det gjorde de ju faktiskt i andra matchen också. Och värst av allt, de håller på att bitcha en massa när de blir utvisade. Ett jävla gnällande på domaren hela tiden. Och det kan man kanske förstå då, men det måste ju bort. För det är så här, ödsla energi på fel saker och saker man inte kan kontrollera. Bara bit ihop och fortsätt spela.
Det är ju också en riktig Bjurman käpphäst alltså.
Ja.
Lägga energi på domaren är det sämsta man kan göra om man vill vinna.
Ja.
Ja, för det har du sett för mycket gånger med egna ögon på plats.
Precis. Ja, fast det får vi ge dem. Det är inte mycket babbel om det utanför isen.
Nej.
Det är då det verkligen blir problem, när man hör att tränare och spelare börjar
skylla ifrån sig.
Ja, och börjar gnälla mellan matcherna på att de blir orättvist behandlade och så vidare. Då är det röd flagg.
Ja, precis. Jag tycker St. Louis är otroligt imponerande utanför isen, hur de hanterar medierna när de pratar. De lever extremt mycket i nuet och blickar aldrig tillbaka, tycker jag. Utan det är verkligen match för match, tycker jag. De är inte så imponerade av sig själva heller.
Nej, det är, precis. Jag skulle just säga det. Jag tycker ett kännetecken hos dem hela den här vägen fram sen de vände vid nyår har varit en väldigt fin ödmjukhet. Mm. Som ju framförallt kommer till uttryck då utanför isen när de har en sund syn på sig själva, tycker jag.
Ja, och det kan ju vara ha stor del i just att det fortsätter hela tiden. Att de liksom aldrig riktigt klappar sig själva på axeln, utan de alltid tittar framåt hela tiden och ser vad som måste göras bättre och vad de ska fortsätta trycka på, så att säga.
Ja, just därför är det lite oroande med den här irritationen över domsluten. Till och med den boarding Oscar åkte på i andra matchen här, då var de också missnöjda med utvisningen. Men där skulle de ju snarast vara glada över att det inte varit en femma.
Nej, precis. För det här kan vi ju prata lite om. Det blir alltså en avstängning nu, har det kommit fram.
Ja, han får en avstängning, en match avstängning och missar första matchen här i St. Louis. Så det är ju ett kraftigt avbräck för Blues. För att även om du nu tycker att deras affischnamn har varit bra, och Tarasenko har ju det. Han har gjort mål i åtta matcher i rad.
Exakt. Det hetaste av alla poängmässigt från konferensfinalen och framåt här. I hela slutet.
Ja, fast de har ju haft enorm nytta av sin fjärde kedja också.
Absolut.
Med Sunken, Alex Sten och Ivan
Barbashev.
Barbashev, just det. Så heter han. Det är ju ett svårt slag då. I synnerhet som redan Robert Thomas och Vince Dunn är också på skadelistan. Vince Dunn verkar som att han är på gång, men inte Thomas, som ju åkte på en helvetes tackling av Torrey Krug i första matchen.
Precis, det har varit två omdiskuterade tacklingar efter respektive match. Och Torrey Krugs var väl trots allt fair?
Ja, det man skulle kunna säga då var att den var charging, att han tog för lång sats. Men enligt bedömningarna där så hade det varit att han saktade in precis innan han smällde på.
Exakt, för det var ju en närmast ikonisk tackling för alla Bruins-fans efter den matchen. Alltså att han utan hjälm i affekt tar sig från ena zonen till den andra och bara smäller på Robert Thomas allt man har ungefär. Men
ja, Hintz är den som symboliserar den här finalen.
Ja, för det är liksom det mest minnesvärda ögonblicket i princip. Men ja, jag kan hålla med om, alltså, för det blir ju, jag menar, Robert Thomas blir ju skadad nu. Det sägs att han ska ha problem med något annat också sen tidigare. Men ändå, för att, jag menar, kommer man med sån kraft, det är ju charging på det viset att han har ju bestämt sig för att smälla till honom rejält. Men jag kan ju på ett sätt hålla med, som gör att han inte blir avstängd för den eller ens får en utvisning, att han faktiskt inte tar några skär. Alltså han glider ju in i tacklingen från 10 meters håll. Och han sätter inte upp någon armbåge, han träffar honom inte i huvudet, utan det är ju faktiskt en skolbokstackling, själva träffen, så att säga.
Det måste man faktiskt säga, Jonathan.
Ja.
Men vad gäller Sunken då, som nu blir avstängd, så det var ju, törs jag svära på, efterkänner Sunken lite grann i alla fall. Han var ju såklart inte ute efter att skada Matt
Grisgrid.
Ja.
Ja.
Men motiveringen från, den var ändå, de tyckte att han såg numret hela tiden, och visserligen hamnade Bostonbacken där, han rörde sig så han hamnade i en, som det kallas, sårbar situation, men det argumentet håller inte NHL längre, och NHL dömer ju sånt här mycket hårdare än vad de gör hemma i SHL.
Eller ja, nu har de ju vridit på i SHL också numera, men det är ju rätt ändå att de stävjar huvud tacklingar liksom. För att, visst, det är klart inte var Oskar Sundqvist uppsåt att smälla till honom i huvudet, men träffen gör ju faktiskt att Gruselsiks huvud åker rakt in i plexit.
Ja.
Och det blir ju en väldig träff och han blir skadad och så vidare. Så att det är inget att snacka om i dagens NHL. Så här måste den här typen av situationer bedömas och beivras.
Ja, så är det. Tråkigt ändå. Han är ju ett stort utropstecken. En svensk hjälte i det här slutspelet.
Ja,
men andra kliver fram istället då. Det har varit mycket svenskt fokus här, trots att man får känslan av att det är lite avslagen stämning i Sverige. Det är inte Erik och Henke och Elias Pettersson och så här. Men, men de tar ju för sig ändå. Det slutar ju i andra matchen med att Carl Gunnarsson från Örebro dammade in avgörandet.
Ja, precis, sitt första slutspelsmål i karriären efter nästan 60 matcher. Så ja, först så lovar han i pissoaren att han ska, minns han, behöver bara en chans till efter att ha träffat stolpen precis slut av ordinarie matchtid. Och så minns
han var inte ute i pissoaren bland fans, utan nej, i omklädningsrummet.
Ja.
Träffade Berube där och skojade om att får jag bara en chans till så sätter jag den. Och mycket riktigt.
smack, sa du.
Ja.
De var ju extremt beslutsamma i den förlängningen, St. Louis. De bara tokdominerade de få minuterna de hann spela. Och sen så till slut så får de utdelning genom Carl Gunnarsson.
Ja, då såg Boston faktiskt lite trötta ut till dem. Det tycker jag de gjorde i andra halvan och tredje perioden också. Ja. De har ju spelat mycket de med, även om de fick den där fyra raka mot Carolina. Så dessförinnan var det rätt hårda matcher mot Toronto och Columbus.
Ja, ja. Jag tycker också att det var lite så här typiskt. För de visar ju klipp sen också på hur det såg ut när Berube berättar själv för spelarna pissoarhistorien. Och då tyckte det var så typiskt så här amerikansk coach lingo. Det var ju inte direkt söndagsskol i omklädningsrummet när Berube pratar, utan det är så här, först är det liksom f***ing great win, f***ing guys, we're gonna beat those fuck, så liksom. Och sen in the pisser between the peers, I took a piss and there comes Gunner taking a leak. Så här liksom. Ja, det är lingot ungefär.
Ja. Ja, kul för honom. Det var ju hans livsmål, Gunnars.
Får man säga.
Vad säger du om målvakterna då? Jag tycker inte att Binnington, som jag hävdar är lik dig, har imponerat jättemycket. Och det kanske inte Toka har heller. Han har inte gjort några misstag, men han har inte gjort några superinsatser. Eller första matchen hade han inte så mycket att göra, så det var inte...
Nej. De har varit bra båda målvakterna, men de har inte tagit över matcherna.
Nej.
Så kan man säga. Och de har kanske båda har något mål de skulle vilja ha tillbaka dessutom. Men däremot måste jag säga, alltså, jag håller med kanske om Binnington, men Rask, det är bara, jag är ändå fortsatt imponerad. Alltså, det är ju, nu har han faktiskt satt ett rekord också, för att i samtliga 19 slutspelsmatcher Boston spelat, som ju Rask har stått i kassen här i slutspelet, så har han varit över 90%. Det har aldrig hänt i NHL-historien att en målvakt aldrig varit under 90% på 19 matcher. Så det är ett rekord. Snacka om jämn han har varit under hela vägen.
Han gjorde en fantastisk benparad här i andra matchen, men det var då Tarasenko dök upp och tog returen. Nu släpper inte Tuka så mycket retur. Och var det Michael Farber på Sports Illustrated som stavningen av Tuka? It's two U's, two K's and no rebounds.
Ja, just det.
Underbar beskrivning.
Du blev nästan avundsjuk att du inte kom på den själv.
Ja, ja, så bra skrivent är jag inte helt enkelt.
Ja,
jag sitter på sådana. Och det var en typisk sån situation. Kommer det retur, då är Blues grymma på att ta hand om dem. De är bra positionerade i de där situationerna.
Ja, men det är för att de har inställningen. De vill ju dit.
Ja. Ja. Men vad tror vi om fortsättningen då, Jonte? Nu är det två matcher i St. Louis. Det kommer att vara ett helvetes liv i Enterprise Center. Min känsla, om jag får tippa det här, så tror jag att de splittar här. Och den som vinner Game 5 i Boston nästa vecka vinner Stanley Cup-finalen i Game 6.
Ja, då tror jag att du går på ett statistiskt säkert kort. För det brukar väl vara så att Game 5-vinnaren vinner extremt stor procentdel av den totala serien till slut.
Ja.
Det brukar vara den viktigaste matchen i princip.
Det är också så att den som vinner första matchen vinner 75% av gångerna.
Ja.
Det var ju Boston nu.
Ja.
Det ska bli jävligt kul. Jag tycker de två första matcherna, utan att det här kanske framstår som den hetaste finalen i världen, så tycker jag att det har varit två jävligt roliga matcher att se.
Ja, jag tycker det har varit, du sa att det kanske varit lite avslaget på hemmaplan och inte det mest hypade finalserien, men jag tycker det har varit två skitbra matcher hittills faktiskt. En grym finalserie som har innehållit mycket stories, side stories och på isen och i omklädningsrummen och allting. Det har varit...
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Underhållande.
Ja. Vad gäller det där med hetta, så är det ju faktiskt lite pikant att NBA-finalen började i natten som gick.
Ja.
Och i den spelar ju Toronto Raptors.
Just det.
Och det är första gången ett kanadensiskt lag är i NBA-finalen. Det finns ju bara ett.
Just det.
Och de har blivit hela Kanadas lag. De är The North.
Och ja, just det.
Det är tydligen redan så att för första gången i historien så har NBA-finalen högre tittarsiffror i Kanada än vad Stanley Cup-finalen har. Ja. Det är ju ganska...
Ja, det är ju historiskt.
Spektakulärt, jaha. Ja, det är hett som fan i Toronto om kring Raptors. NHL är inte helt nöjda med det, tror jag.
Nej, det förstår jag, för det är de inte vana. Är det någonstans de dominerar så är det ju Kanada och inte minst i Toronto. De skulle kunna ha tre NHL-lag rent intressemässigt liksom.
Ja, det ska bli skitkul att följa fortsättningen också.
Om jag kommer med tips så... Ja, jag måste stå fast med Boston. 4-2-tipset.
En för detta NHL-spelare mejlade mig häromdagen och sa att... Eller igår och sa att nu kommer St. Louis, nu tar de resten. Oj, oj, oj.
Jag tycker utifrån ditt tips, nu har jag inte det framför mig här, men min känsla var att många spelare, aktiva spelare i ditt tips, sa St. Louis faktiskt.
Det är ju intressant, det har jag inte tänkt på.
Jag kanske är helt ute och snurrar här, men bara det slog mig just nu att när jag tänker efter det, liksom, det var många aktiva spelare som sa St. Louis.
Ja, jag tror att ta dem tredje matchen utan Oscar på isen och allt, då blir det intressant.
Ja, ja, det blir spännande, grymt spännande.
Du, vi har inte så jättemycket annat att prata om. Det är klart att Tippett, Dave Tippett blir Oilers coach, men det visste vi väl i princip redan förra veckan.
Ja, det har vi diskuterat ett antal veckor känns det som nu, så att det har vi avhandlat lite grann nu, och nu är det, men nu kan vi i alla fall slå fast att det är klart, han har blivit anställd.
Ja, våra vänner i Anaheim har dock inte någon coach än, och du har sagt att du är säker på att det blir han
Dallas Eakins.
Men igår såg jag spekulationer. Det är fler namn som diskuteras. Och Murray ska ha intervjuer med till exempel han som var i Tampa så många år.
Rick Bowness, ja.
Bowness. Mm. Ja, han kan hamna där.
Ja, och kanske nu när säsongen är över för San Diego Gulls, som förlorar ju konferensfinalen, och det var då jag tänkte att de skulle offentliggöra Eakins. Men det är kanske nu de börjar processen på riktigt då, och börjar intervjua folk, inklusive Eakins, för att se vem som är mest lämpad. Men... jag tycker att Eakins, med alla unga spelare som är på väg uppåt i Anaheims organisation, som har varit hos han nere i AHL, den har varit framgångsrika, gått så långt till slutspelet och gjort en fin säsong, att han borde vara lämplig för att ta över och få en ny NHL-chans. Det är ju min gubbe.
Just nu när vi sitter här kommer det ett mejl från NHL, apropå en annan story som har varit uppe på tapeten med Kuznetsov, dök upp på videos där det förekom kokain och grejer.
Ja.
Men... han slipper undan några repressalier, skriver här Bill Daly, deputy commissioner. We have thoroughly reviewed the situation, blah, 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 blah. Our review included, among other fact-finding steps, an in-person interview with Mr. Kuznetsov. While we certainly do not condone or endorse some of the decisions he made on the night in question, Mr. Kuznetsov's account of the events that transpired aligns with other information we have been able to gather. And we found no basis to question his representations with respect to what did and did not occur. We consider the matter formally closed.
Oh yeah.
Oh yeah.
Okej, okay. Där fick vi live i podden pressmeddelandet uppläst.
Ja.
Ja, men
det hände inget med Kuznetsovs kokainkväll.
Nej, det var ju någon rysk supporter som hade spritt den där filmen som ska ha hänt i Vegas efter Washington-titeln i fjol. Och som spred den nu efter att ryska fiaskot i VM då, när de förlorade mot Finland.
Jaha, var det så? Ja. Men du, nog om det. Vi tänkte vi åtminstone inte göra det här hur kort som helst. Så ska vi titta på det. Det drar ihop sig med free agency och det börjar viska som mer och mer trader och så. Och det är ju en väldigt spännande free agent-marknad vi har. Inte minst ur svensk perspektiv. Jag tror aldrig vi har haft så många UFAs.
Nej, precis. Väldigt många svenska UFAs och sen totalt sett väldigt mycket stjärnor som har utgående kontrakt. Ovanligt många.
Ja.
Så att vi måste väl med en månad kvar. Det är väl 31 maj när vi spelar in det här, men det är ju alltså 1 juli. Så i princip exakt en månad kvar tills fönstret öppnar då.
Ja.
Så att vi kör väl en liten... Visst, vi har pratat om många av de här spelarna lite titt som tätt här i senaste halvåret egentligen, i och med att många var de bara blev eller var aktuella för trade vid deadline också. Men det är dags att ta en liten preview igen nu, inför vad som komma skall.
Ja, du har en lista åt oss, tänker vi oss.
Ja, jag har tagit fram lite listor. Ska vi börja med lite... alltså de största namnen, inte bara svenskar.
Ja, absolut.
Då måste man skilja på RFAs och UFAs. Alltså jag tänker vi tar UFAs. För RFAs är ju en väldigt speciell sommar där också, med tanke på, alltså det är ju Mitch Marner, det är Braden Point, det är Mikko Rantanen, Aho, Laine, Kachuk, Meyer, Connor, William Karlsson, Besser, Wrensky, Binnington. Det är ju otroliga RFAs. Så det pratas ju om att det kan bli the summer of offer sheets för en gångs skull. Vi har inte sett ett offer sheet på 6 år.
Nej, men, det skulle vara något.
Så det vore ju häftigt. Men ska jag dra en kort grej som en teori och som andra har spekulerat i, som gör att jag har svårt att se att det ska bli ett offersheet ändå. Jag tar den snabbt. Det här är lite matematiskt och siffror och sådär. Men alltså, Och ett offersheet innebär helt enkelt att man budar på en restricted free agent som fortfarande tillhör klubben man ägs av fast man inte har kontrakt. De är fortfarande första tjing. Så lägger man ett bud på en RFA, då har ju den klubben rätt att matcha det.
Ja, men han kan inte gå under det då. De måste ju matcha.
Ja, de måste de matcha. Till exempel om man lägger ett bud på Mitch Marner så måste Toronto lägga minst lika högt för att behålla rättigheterna och få det kontraktet påskrivet. Men då måste man ju också...
Det här händer sällan eftersom det är en kartell. En av lagen känns det som i det avseendet.
Precis, det anses fult att sno en RFA och lägga ett offersheet. Liksom. Att utsätta en fellow general manager för den pressen som det innebär.
Ja, de är rädda för att det ska hända dem själva sen också.
Exakt, att det ska vara karma.
Försiktiga.
Ja. Så dels det är ju en stor faktor i det här, men också, sen är det många fans som tänker att ja, alltså, det är inte så extremt brutal kompensation man behöver offra i form av draftval om man går under 10,5 miljon. Så lägger man ett offersheet på Mitch Marner på 10,5 miljon så måste man inom citationstecken bara offra 2 första val, 1 andra val och 1 tredje val. Medan går man över 10,5 miljon i capit, då blir det ju 4 första val och det är ju extremt mycket.
Ja.
Men jag har svårt att se liksom att de här riktiga toppnamnen, alltså jag tänker Rantanen, Point, Marner inte minst, att respektive klubb inte skulle matcha 10,5 miljon ändå. Och sen ska man komma ihåg att lägger man ett bud på, säger vi 10,5 miljon då, säger vi för Mitch Marner på ett 7-årskontrakt, då tänker man att då blir det 73 miljoner någonting totalt i kontraktvärde. Och då tänker man att cap-hitterna så är 10,5 miljon. Men lägger man ett offersheet så divideras det alltid på 5 om kontraktslängden är mer än 5 år. Alltså till exempel 7 år i det här fallet. Så cap-hitten blir 14 miljoner då. Och det vill ju ingen ha. Så att, det är skitsvårt att lägga offersheets som konkurrerande klubb. Alltså. Så att jag har svårt att se att det ska hända. Det kanske är så att man som förhandlingstaktik går in och pressar och faktiskt lägger ett offersheet som klubben måste matcha. Men jag har svårt att se att vi kommer att se en övergång i form av ett offersheet den här sommaren.
Ja, vad vi kan konstatera är väl åtminstone att Mitch Marner blir krångligare för Toronto än vad Toronto hade tänkt och resigna honom. Han vill ha väldigt mycket pengar och är beredd att gå hur långt som helst tydligen.
Precis, och han har ju sin pappa där också som är på stor onekling på Marners sida och vill ha pengar. Mm. Så att de kommer ju gå långt och det snackas ju om att de ska vänta till den här perioden när de kan ha rätt att bli intervjuade av andra klubbar. För att verkligen trissa upp lönen så mycket som möjligt. Och kanske få ett offersheet på sig.
Och det tycker inte Toronto om. Utan Dubas ska ut och säga att han ska vara Toronto resten av livet. De har en underlig syn på det där. De blir ju liksom... verkar bli stötta som en hel Tampa-supporter. För att spelarna inte bara vill vara där och spela för ingenting. Det är ju Toronto.
Ja, jag tror att Torontos förhoppning var att Nylander, Matthews och Marner ihop skulle enas om att kanske ta någon miljon mindre för att få spela ihop och forma ett starkt lag runt om dem också, ha löneutrymmet för andra spelare. Men nej, det är uppenbart här att de vill ju ha en marknadsmässig lön allihopa, så som de skulle få på marknaden om andra lag klev in och budade också. Så de tänker inte ge Toronto någon rabatt.
Toronto ser det som Brages gamla ordförande, nu bortgången, salig i åminnelse, Ingvar Slana Österberg.
Oj då, han dyker upp i handen.
När han blev intervjuad för många år sedan och Brage hade förvärvat spelare från Äppelbo i Dalarna, Lars Gyllenvåg som sen varit en klassiker, och några till. Och varit intervjuad i radion och reporten frågade till ja, Slana, nu när jag tar, vad får de då? Får, sa Slana. De får ju spela i Brage.
Ja. Slana och Dubas. Det kanske är Slana som är hans läromästare helt enkelt.
Ja, jag tänker att Slana kom in med en podcast. Det hade man inte trott.
Det hade man inte trott, men det var relevant i liknelse tycker jag.
Ja, han var en av de här klassiska Stig Svensson-typerna i fotboll.
Ja, det ska man ju komma ihåg att Per Bjurman är ju hedersmedlem och grundare av Brage supporterklubb.
Serik fans, ja. Exakt.
Mm. Det är inte illa.
Nej.
Men, men lite free agents då, UFAs.
Titta liksom på dina UFAs, det är Matt Duchene.
Ja, Matt Duchene är högt på listan naturligtvis. Och han har ju i princip gått ut och bekräftat att han ska explore every option.
Ja.
Vilket betyder att han kommer ju vänta till första juli där och se alla bud han kan få in och välja det bästa. Och det kan ju fortfarande bli Columbus med tanke på att de kommer ha mycket löneutrymme nu när både Panarin och Bobrovsky med all sannolikhet försvinner.
Ja, men det är lite nervöst för dem med tanke på om både Duchene och Single som de ju också tradar till sig inte vill vara kvar. Då har de bränt väldigt mycket på något som inte blev någonting kvar
exakt,
alls.
Exakt, de fick ingenting för Panarin och Bobrovsky förutom då att de vann en Stanley Cup-serie för första gången i organisationens historia. Och de har bränt mycket på Duchene och Zinkel som kanske inte ens stannar. Så att, ja, Det var verkligen ett riskspel.
Ja.
Men det troligaste destinationen, eller som han själv vill, som det spekuleras i alla fall, det är Nashville.
Ja, ja, det vill jag med. Men ja, det, man vill en, sa jag, vad min mormor sa, önska den ena handen och skit den andra och se vilken du får mest.
Oj då. Ja, det var ett uttryck det också.
Ja, ja. Nej, men vi får den här i St. Louis.
Ja, det måste jag säga. Det måste jag säga. Nej, men hans Twitter-bio till exempel, så står det ju wannabe country singer. Och han har, ja, han har en Airbnb-lägenhet i Nashville. Han drog ju dit direkt efter säsongen också. Visserligen på ett födelsedagsparty, så han, det handlar inte om att han så jättegärna ville till Nashville igen. Men han trivs väldigt bra där. Och David Poyle har ju visat intresse för honom förut. Nu blev det ju Kyle Turris som hamnade i Nashville och inte Matt Duchene i den där trevägsdealen där båda två var involverade för 2 år sedan. Men Turris har inte blivit den andra center man hoppades på. Så, nej, där snackas det om att, nej, så där snackas det om att Nashville verkligen vill bli av med honom och kanske ersätta med Duchene då. Och för att skapa ännu mer löneutrymme, om man zonar in lite på Nashville här nu, så snackas det om att det kan hända mycket där. Det vill Poyle ha varit ute och sagt också, att there will be changes. Och ja, jag menar, till och med sån som PK Subban kan ju bli tradad, sägs det.
Det sägs det, ja. Ja, mm. Men du, vad gäller det här så är det ju svårt att spekulera i, eftersom det är bara just spekulationer var spelare kan hamna och så. Vi vet ingenting. Nej. Bör vi understryka.
Nej, precis. Utan man får gå på lite lösa trådar och kanske sy ihop lite själv också. Utifrån, ja, det man vet. Men den som
men kanske, har du med?
Ja, men den som man vet mest om kanske ändå, alltså sett i, också bara spekulationen än så länge, men den som känns mest rimlig, det är ju det vi varit inne på länge här, men det är ju alltså Panarin och kanske även Bobrovsky till Florida Panthers. Alltså. För det är ju så mycket där som stämmer in. Mm. Jag menar, vi har varit inne på att Panarin äger en lägenhet i Miami och åker dit så fort han kan. Han åkte dit vid All-Star-breaket, han åkte dit direkt efter att Columbus blev utslagna nu. Även Bobrovsky har en lägenhet i Miami och åkte dit.
Ja, framförallt skickade han ut sin egen lägenhet på försäljning så fort de hade åkt ut.
Precis, Bobrovsky, han sålde sin 30 miljoner kroners lägenhet, eller ja, den är till salo nu. Så att det säger ju någonting om att han vill inte stanna där. Sen har vi allt det här med att, jag menar, Quenneville skriver på för Florida. Jag menar, han har en väldigt god relation med Panarin sen tidigare. Det är ju han som myntade Breadman-smeknamnet.
Jag träffade en före detta Chicago-spelare på en mediabankett häromdagen. Ni kan säkert räkna ut vem som är kommentator eller expert studioman nu för tiden.
Ja.
Mm. Jag stod faktiskt och pratade med honom över någon öl. Och ja. Ja, han sa det. Har man en gång spelat för Joel Quenneville så vill man göra det igen.
Ja, det säger ju någonting,
ja.
Ja. Och jag tror Quenneville, att han tog Florida-jobbet har ju dels naturligtvis med hans goda relation med Dale Talon, general manager där, för detta Chicago general manager också, men också och det fina klimatet och att det inte är någon delstatsskatt i Florida och allt det där. Men han valde faktiskt, sägs det, mindre lön i Florida jämfört med vad han blev erbjuden i Philadelphia till exempel. Och det kanske var för att han hade fått löften om Dale Talon att de ska gå efter en Panarin i sommar. Och att
Rangers vill också in på Panarin då, vill jag dock understryka. De är väldigt heta på honom.
Precis, och de har ju just tagit in John Davidson som var med och initierade det faktum att han kom till Columbus för några år sedan, Panarin. Så att där finns det ju en koppling.
Ja, ett annat namn som om jag fick en dollar för varje gång någon i mediacirkusen här kommer fram och frågar, vet du något mer än oss andra om vad som händer med Erik Karlsson, så skulle jag bli rik.
Ja.
För att det frågar alla hela tiden. Men det är, jag vet verkligen inget mer än någon annan. Mer än att det verkar inte som att han blir kvar i San Jose. Det känns ju inte riktigt så.
Nej, det verkar inte så på signalerna man får dem på honom. Och det, jag tyckte det övertolkades lite, hans så kallade farväl på Twitter och Instagram här om veckan. Han sa ju egentligen inte adjö eller någonting. Han sa bara tack för en fin säsong och tack fans och så vidare. Det behöver det skrev jag med
logik. Det behöver man inte över. Men nu är det ju så. Nu tolkas ju varje liksom, utandning som någonting.
Ja, det tydligaste exemplet på det skulle jag säga i Panarin igen. Och faktiskt det är en grej som hände på Instagram här i veckan. Att det var någon e-sports Instagram-inlägg där Panarin nämndes. Och så gick Panarin själv in och skrev och tyckte att han hade för dålig rating. Han skrev med sitt officiella konto där att jag ska inte 88, jag ska ha 95 eller något sånt där. Varpå en Vancouver-supporter skriver att Pedersen to Panarin, he scores, please come to Vancouver. Varpå Panarin likade inlägget. Och hela Vancouver tappade ju totalt. Panarin är klar för Vancouver. Han likade ett inlägg om att han ska dit. Han vill spela med Elias Pettersson. Det här är klart.
Ja.
Så att minsta lilla hint, det, då blir det kaos.
Ja. Nu, vad har du med på min lista? Jag måste faktiskt, klockan börjar bli mycket, Jonathan. Jag måste på den här träningen, det kan jag inte missa.
Ja, jag förstår det. Ja, men då tar vi lite snabbt. Vi kan säga att Jeff Skinner förmodligen kommer stanna i Buffalo och bli enormt betalt, vilket kan sätta en liten marknad här. Alltså, det snackas om att han, det blir typ 9 miljoner dollar.
Ja, men Buffalo har inte råd att tappa fler storspelare. Det går inte.
Nej, de måste.
Och de måste ha bra spelare.
Precis, som med att han ändå hade kemi med Jack Eichel och gjorde 40 mål den här säsongen, så, och bara är 27 år för att vara UFA, så tycker man att det får vara värt det. De har ju löneutrymme dessutom. Så ja. Att, men det sätter ju som sagt en liten marknad då för vad free agent ska ha. Andra stora namn är alltså Mats Zuccarello.
Ja, visst.
Där måste ju dock, han passar ju så perfekt in i Dallas, måste man säga. Alltså, de fick ju plötsligt en andra kedja. Alltså från att allt hängde på deras mördande första kedja. Så
är det du som använder det?
Ja, nu har jag snott det totalt. Alltså. Ja, nu, ja. Så fick de ju plötsligt en andra kedja med Zuccarello som lyfte liksom Roope Hintz och Jason Dickinson. Alltså Hintz fick ett genombrott, men hade mycket att göra med kemin med Zuccarello också. Men ska de förlänga med honom, ja, då ingår det ju att de måste slänga ett första val till Rangers. Annars blir det bara ett tredje val. Alltså tredje runda val.
Ja, men det tror jag de får liksom bara finna sig i. Han blev ju snabbt publikfavorit i American Airlines Center också.
Ja, och han sa faktiskt när säsongen var slut han skulle åka hem till Norge. Att, och det är klart han säger så, men ändå, det lät övertygande att... Visst, Lundqvist grät och sen när han lämnade Rangers, han var ju själv väldigt besviken och sa under hela säsongen att det var jobbigt att behöva lämna hans familj, liksom, som Rangers-laget har blivit. Men nu sa han att nej, Dallas Stars är mitt lag. Alltså, de tror väldigt mycket på mig här och jag trivs när folk tror på mig.
Ja, det gör jag med.
Ja, det gör jag nog också faktiskt. Så att det kan bli mycket väl så att han stannade. Sen har vi såklart, jag menar, Islanders riskerar ju faktiskt att tappa en lagkapten för andra säsongen i rad. Anders Lee har inte skrivit på någonting än. Jag tror att han vill stanna, men där ska tydligen skon klämma i det faktum att Anders Lee är ju, vad är han, 30 års ålder nu. Och vill ha ett sånt där 7-8 års kontrakt som Andrew Ladd fick och som David Backes fick och som Frans Nielsen fick och Lou Eriksson fick. Som ju riskerar att bita en enda ganska snabbt. För den typen av fysiska spelare som Anders Lee ändå är. Att det kanske börjar ta slut i tanken vid 33-34 års ålder. Så att Lou, han vill nöja sig med typ 4 års kontrakt. Medan nej, Lee tycker att, som har varit lite underbetald under karriären sett vad han har presterat, tycker att nej, nu får ni minst han fläska upp med ett 7-8 års kontrakt där. Så att det, vi får se hur det går där också. Ja, vi måste ju nämna några svenskar innan vi släpper det till träningen.
Ja, det är gott om svenskar som sagt på den här listan. Kanske fler än. Så vi har Gustav Nyqvist. Vi har Marcus här.
Som verkligen har höjt sitt
värde. Hagelin. Edler har jag rykten om San Jose nu faktiskt.
Ja, så han ska flytta lite söderut på den.
Ja. Kronvall. Vet vi inte om han tänker fortsätta eller inte. Nej. Och vi har ju apropå Islanders Robin Lehner.
Ja, det tycker jag nästan är det svåraste kontraktet i sommar med tanke på att han har ändå spelat NHL i många år, men nu bara breakar igenom totalt och blir Vezina nominerad.
Ja.
Alltså, vad ska han ha? Ska han ha ett långt kontrakt? Ska han ha ett kort kontrakt? Ska han ha en jättehög lön direkt? Ska han ha lite, alltså på något sätt ändå en liten bridge deal för att liksom bevisa sig om det är på riktigt där?
Jag tror att han med sin tanke på sin ålder är ute efter något betydligt mer än det.
Ja, mitt tips är typ 3-årskontrakt, 5,5 miljoner dollar eller sånt där.
Ja. Finns det något till? Magnus Pääjärvi har väl också.
Precis, åtta var svenska där, Oskar Lindberg.
Oskar Lindberg också, ja, just det.
Lindberg tror jag kan vara ett intressant fall för att han avslutade ju fint i Ottawa när han väl hamnade där. Det funkar inte för honom i Vegas, men dessförinnan var han ju hypad i Rangers och den mest hypade av Vegas-svenskarna. Om det var någon som skulle slå igenom så var det ju Lindberg, inte William Karlsson, sades du inför. Så att jag tror att Lindberg kan vara en sån där som kan bli lite sneaky huggsexa om faktiskt.
Ja.
För att se vad han kan göra i ytterligare en ny miljö. Alltså. För att, som sagt, lyckas faktiskt vara en plus, nu ska man inte säga för mycket om plus minus, men han var ändå en plusspelare i Ottawa-tiden. Trots att han har spelat ett bedrövligt lag så var han inne på mer mål framåt än bakåt.
Ja, och så har vi Nyqvist då. Som det känns som han faktiskt kan hamna var som helst. Det känns som han är en typ av winger, snabb winger som i princip alla gärna tar emot.
Ja, precis. Och kommer från sitt livssäsong med 60 poäng. Och funkar ju jättebra i San Jose också. Det var ju liksom ingen konstighet för han att växla miljö. Han producerar ju i samma takt där, precis som i Detroit. Så att, och visst, han är också, han fyller väl 30 snart. Mm. Han är 89, han fyller 30 faktiskt inför säsongen som kommer här. Så han skulle kunna vara i den där berömda UFA-riskzonen att man tar i för mycket som klubb här för att vinna en budkrig.
Men, ja, det ser vi ju gärna att Gustav får. Hästpol och Gustav.
Ja, att han får Dolares nu. Men, men jag tror också att han kanske inte riktigt i samma kategori som de här spelarna nämnt tidigare. Typ Milan Lucic och liksom Andrews Lee eventuellt. Och, ja. Han är ändå en snabb spelare som inte är så fysisk. Det känns som att han har livstid i NHL, så att säga. Alltså, mm. Han skulle kunna fortsätta vara bra i 5-6 år till.
Så absolut.
Att, så jag tror inte man behöver vara allt för skraj där och skriva ett ganska mäktigt kontrakt med honom.
Ja. Mm. Nu är jag lite, nu måste jag gå.
Nu måste du gå. Mm. Ja, men då säger vi väl att det får räcka för den här veckan och så hörs vi igen då när det nu blir.
Nästa vecka då kan vi ha en Stanley Cup-mästare.
Precis. Vi får se vilken dag det blir, men det kan ju faktiskt, det är en ganska utdragen final här snart om det blir. Jag menar, det kan ju vara 2 dagar mellan varje match på slutet. Så, vi får se när det blir. Men det kan vara så. Hur som helst så hörs vi i alla fall.
Det gör vi. Tack för den här veckan och ha en mördande helg.
Ja, i positiv bemärkelse. Vi hörs allihopa. Hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.